Vi får inte glömma att ondska finns i den riktiga världen också. Vi kommer ägna dagens avsnitt åt att berätta om självmordsskogen i Japan. Och så kommer vi lyssna på ljudklipp ifrån verkligheten. Många av er har säkert hört talas om skogen tidigare. Speciellt med tanke på att den välkände YouTubern Logan Paul nyligen publicerade en video där han besökte den och då anträffade en död kropp. Videon är nu raderad då han blev hårt kritiserad efter att han skämtat i samband med upptäckten. Men idag så ska vi se närmre på den mytomspunna skogen i Japan. Skribent för avsnittet är Emily Hage och ni lyssnar på Paranormalia med mig, Sebastian Krantz. Jag promenerar i Aokigahara-skogen. Eftermiddagssolen lyser svagt genom träkronorna. Jag stannar upp när jag plötsligt hör ett blodisande skrik. Den naturliga reaktionen borde ha varit att springa därifrån. Men skogen är en labyrint av rötter och hala stenar. Och jag skulle inte vilja gå vilse här inne. Jag börjar röra mig mot ljudet för att leta efter tecken på liv. Istället hittar jag död. Ljudkällan är fortfarande ett mysterium, då det enda jag ser är en hög med kläder. Men när jag närmar mig ser jag att det finns någonting mer. I en liten grop vid ett träd på en bädd av gamla löv ligger en man ihopkurad. Han har tunt grått hår och bar överkropp, svarta mjukisbyxor och raggsockar. En vit t-shirt och en svart jacka ligger under hans huvud som en kudde för hans sista vila. Papper ligger utspridda omkring honom och bredvid honom finns också tomma förpackningar med receptbelagda mediciner, ölburkar och en flaska sprit. Jag blev chockad av att hitta en död människa här i skogen, men inte förvånad. Jag går längre in och hittar bilder på en ung man, två små barn klädda i färgglada regnjackor på väg till skolan. Tillsammans med bilderna finns också en handskriven dikt, Walt Whitmans dikt Song of the Open Road, som avslutas med meningen "Ska vi vara med varandra så länge vi lever?" Nordväst om det stora berget Mount Fuji i Japan så finns det en skog. Den är ungefär 35 kvadratkilometer stor och har fått namnet Aokigahara-skogen, men är också känd som Sea of Trees. Och ett hav av träd är det verkligen. Skogen är så tät att vinden inte blåser igenom och bara några meter in så blir det alldeles tyst. Det finns nästan inget vilt djurliv där heller. Enligt japansk tradition så var självmordsskogen en plats som användes för ubasut. Släktingar som ansågs vara en börda för familjen. De som inte kunde ta hand om sig själva under svåra tider där tillgången på mat var begränsad. Bars ut i skogen för att dö av svält, uttorkning eller köld. Skogen har alltid förknippats med död. En plats där man hör skriken ifrån de dödas andar i vinden över trädkronorna. År 1960 skrev den framgångsrika japanska författaren Seisho Matsumoto, en bok som fick namnet Nam no To, Vågornas ton. I slutet av boken så väljer kärleksparet att ta sina liv gemensamt i skogen. Det är ett klassiskt koncept som romantiserats i Japan sedan 1600-talet. Historien om två unga personer som blir förälskade för att sedan begå självmord tillsammans. Boken blev otroligt populär och med den så började självmorden i skogen. Och ännu värre blev det när den kompletta självmordsmanualen skrevs och släpptes 93. Det blev en bästsäljare med 1 miljon sålda exemplar som utan moralisk värdering beskriver ett 10-tal olika metoder för att ta livet av sig, graderade efter svårighet och smärta. I den omnämns också skogen som den perfekta platsen att dö på. Den populära boken är ett av de vanligaste föremålen som hittas i samband med de döda kropparna som varje år bärgas ut ur skogen. Till en början begick 30 personer självmord om året, men siffran har vuxit stadigt under 2000-talet. Under 2010 begick hela 247 personer självmordsförsök på platsen. 54 av dem lyckades. För att försöka få siffran att sjunka har Japans regering satt upp kameror utanför ingången. Vid ingången har också skyltar satts upp. Tänk på dina barn och din familj. Ditt liv är en fantastisk gåva ifrån dina föräldrar, står det på en annan. Man uppmanas att kontakta myndigheter och förklarar att hjälp finns att få, att allt inte behöver vara förlorat. Lite längre in bland träden finns också skyltar som ber den som kommit så långt att inte gå längre för att på så vis underlätta lokaliseringen av kroppen. I det lilla samhället som ligger närmst skogen säger sig befolkningen kunna identifiera de tre typer av besökare som kommer dit. Turister som vill följa den vältrampade vandringsleden som leder till två häftiga grottor som finns i närheten av berget. Nyfikna turister som vill ta en titt på vad självmordsskogen har att erbjuda och de som kommit dit för första och sista gången med syftet att ta sitt liv. Synen på självmord skiljer sig på många sätt mellan Japan och Sverige. Ibland kan man ha förståelse för ödet som människan valt. Kanske har livet varit ett enda utdraget lidande. Exempelvis när kroniskt sjuka väljer att uppsöka den schweiziska kliniken för att ta sina liv under professionell assistans. Men det är inte ofta som beslutet beror på kronisk sjukdom eller fysisk smärta. Självmord är den ultimata tragedin. En fruktansvärd sak för alla inblandade. Något som borde kunna undvikas om hjälp söks i tid. Enligt japansk tradition är självmordet en väg ut när allt känns meningslöst. Genom att med fri vilja ta sitt liv tar den döde ansvar för det som gått fel under hans eller hennes liv och återupprättar sin familjs heder. Samurajernas var ett extremt ritualiserat självmord som bestod av uppskärning av magen med två djupa snitt och halshuggning, oftast inför de anhöriga. Graden av värdighet i hur självmordet skulle genomföras berodde på hur eftervärlden besvarade minnet av den avlidne. Värre blev det när den japanska staten under de sista månaderna av andra världskriget begärde att deras soldater gav sina liv för landet genom att krascha stridsflygplan fyllda med sprängmedel eller bränsletankar rakt in i fiendens flotta. Hideo Watanabe äger ett café som ligger mitt emot ingången till skogen och han berättar att han har räddat runt 160 människor under de senaste 30 åren. De som kommer hit för att de är nyfikna brukar komma i grupp. Så om jag ser någon komma hit ensam så brukar jag gå och prata med honom eller henne. Efter några enkla frågor hör man ganska snabbt om personen är här för att begå självmord. Han berättar om ett tillfälle där en ung kvinna som hade försökt ta livet av sig, gick förbi hans café. Hon hade försökt hänga sig själv och misslyckats. Hon hade kvar repet runt halsen och hennes ögon stack ut. Jag tog in henne på mitt café, gjorde en kopp te och ringde ambulans. Man kan komma långt med några snälla ord. Om en person dör med känslan av hat, ilska, förtvivlan eller längtan efter hämnd, så kan deras själ enligt japansk tro inte lämna denna värld. Dessa själar kallas yurei och det har skrivits många berättelser och filmer om dem. Även om man inte tror på det övernaturliga så kan träden framstå som levande. Deras rötter finns i alla former och längder över jorden och ser nästan ut som tentakler. När skogsvakterna hittar en död kropp tar de den med sig till ett rum som är till för liken som hittas i skogen. Här placeras kroppen på en säng. Det intressanta med detta är att en vakt alltid sover i samma rum som kroppen. Det sägs nämligen att om kroppen är ensam i rummet så kommer yurei vandra i byggnaden under hela natten och skrika. Vakterna brukar köra sten, sax, påse om vem som blir tvungen att sova bredvid kroppen. Detta bevisar hur stark deras tro är och hur rädda de är för själarna. De sover hellre jämt ett lik än att störa en ande. Jag gick in i skogen för några år sedan. En kropp hittades efter endast en kvarts letande, 800 meter in i skogen. Jag möter en man som heter Miura. Vi skakar hand och han börjar berätta om upptäckten. Jag såg hans ryggsäck först och sedan tittade jag närmre och såg honom. Han har inte varit här i mer än en dag eller två. Det är mörkt inne i skogen och regnet faller. Jag ville inte heller titta på ansiktet, men ändå går jag fram för att se Miuras upptäckt. Han ligger på mage med armarna utåt. Hans ansiktsuttryck visar ångest. Hans hår är kortklippt och gråaktigt. Hans tröja är blå och ren. Han har ett djupt skärsår på sidan av halsen och jag undrar hur gammal han är och vad han använder för att göra det här mot sig själv. Men min nyfikenhet stoppades av poliserna som kom minuter senare. Inom en halvtimme var den döde mannen på en bår på väg ut till parkeringen. Vi får hoppas att han inte dog med en känsla av hat, förtvivlan eller längtan efter hämnd. Händelsen kring samtalet ni ska få höra inträffade i Washington år 1996. Efter samtalet kom polispatruller till platsen men kunde inte hitta några bevis ifrån det stora djuret. Människan, eller vad det nu är personen pratar om. Vi ska analysera samtalet innan vi spelar upp det. För det första så vet man inte vilken tid mannen ringde. Hade man vetat det så hade det varit enkelt att avgöra om djuret var en björn. Mannen låter nykter i telefonen och att busringa till larmcentralen kan vara så allvarligt att du hamnar i fängelse. Personen låter seriös och rädd på riktigt. Han verkar till en början säker på att det är en man han ser i sin trädgård. Sen ändrar han sig och förklarar att det är en sak eller en stor man klädd i svart. Han verkar inte vilja nämna ordet Bigfoot, för då hade antagligen larmcentralen sett samtalet som ett skämt. Personen som ringde in såg något i sin trädgård, men vad eller vem var det? Vi lyssnar. My dog was killed here just recently. I don't know what it was, whatever it is, it's running. I couldn't catch it if I was going to chase it, but whatever it was standing up. I'm out here looking through the window now and I don't see anything. I don't want to go outside. Jesus Christ, you better... Sheriff? See ya!
Hello?
Get somebody out here.
What's going on now, sir?
That son of a bitch is about 6'9", I don't know.
Do you see him now, sir?
Yes, I'm looking right at him.
Uh-oh. Okay, hang on.
He's right.
Is Is he in your yard, sir?
Yeah, God, he's big.
Okay, what's he doing in your yard?
He's looking at me.
Okay. And the guy is on foot. This...
I don't know what it's a big, real big person. That's all I can say.
Okay, but it is a person.
I'd say it was a person, somebody really big. But he's all in black.
Is he a black male or a white male? Did you actually see whether, or was he just wearing black?
He's all black and he's big. He is big.
Den 18 november 1978 tog livet slut för medlemmarna i sekten Folkets tempel. Medlemmarna tog sina liv i ett mass-självmord triggade av sektledaren Jim Jones. Han var en icke-troende predikant som startade People's Temple Christian Church, Full Gospel. Församlingen arbetade till en början för social rättvisa och hjälpte fattiga och missbrukare. Under tiden i Kalifornien blev han välkänd och populär. Församlingen flyttade till San Francisco och där började organisationen falla isär i mediernas ögon. Det framkom att Folkets tempel var allt annat än en socialistisk organisation innanför fasaden. Det blev känt som en sekt där Jones, likt en diktator, höll i trådarna och tidigare medlemmar berättade om den misshandel och det sexuella utnyttjande som pågick i kyrkan för allmänheten. Innan kännedomen om misären flyttade Jones hela sin församling till Sydamerika. Mitt i djungeln byggde han upp en ministad som han döpte efter sig själv. Jonestown var skapat. Men livet i Jonestown var fruktansvärt för alla som bodde där. Den lilla staden var övervakad med vakter dygnet runt och därför så kunde ingen komma varken dit eller därifrån. Något som inte är så välkänt är att många av medlemmarna i församlingen egentligen inte trodde på Jones ord. De ville inte dö. Leo Ryan kom till Jonestown den 17 november ihop med flera andra för att undersöka brotten som begicks. När han dagen efter skulle resa därifrån följde 15 missnöjda sektmedlemmar med honom. Det ledde till att en högt uppsatt man i sekten attackerade Leo med en kniv. Attacken stoppades dock och Leo kunde lämna Jonestown. Men Jones hade andra planer. En av de missnöjda sektmedlemmarna var egentligen Jones man. Och när Leo och de andra kom till flygplatsen dök en lastbil upp med Jones män. De började skjuta på Leo och de andra. 5 personer dödades på flygplatsen och Leo var en av dem. Han blev den första och enda kongressmannen som dödades under sitt yrkesutövande i USA:s historia. När Jones, som fortfarande befann sig i Jonestown, hörde om massakern på flygplatsen insåg han att slutet var nära. Han samlade ihop medlemmarna och höll sitt ökända tal. Han talade om att den amerikanska regeringen snart skulle dyka ner med fallskärmar och skjuta våra bebisar, tortera våra barn och åldringar. De som blir tillfångatagna kommer att växa upp för att bli dockor. Det var då Jones föreslog ett mass-självmord. Genom att dricka cyanid blandat med sömnmedel. Många började skrika och gråta. Jones övertalade dem. Sätt stopp för hysterin. Det här är inget sätt för socialistiska människor att dö på. Inget sätt för oss att dö på. Vi måste dö med värdighet. Var inte rädda för att dö. Döden är bara ett steg över till ett annat plan. Döden är vår vän. Det beordrades att barnen först av alla skulle dricka cyaniden och att familjer skulle dö i varandras närhet. När myndigheter kommit till platsen hittades de flesta döda i närheten av paviljongen där Jones höll sitt tal. Jones själv hittades död på en stol med ett kulhål i huvudet. Han klarade inte av att dricka cyaniden utan beordrade en av sina män att döda honom. När solen gick upp hade 909 människor dött i Jonestown. 276 av dem var barn. Det finns ingen videoinspelning av masssjälvmordet, men allt finns på ljud. Filen är en timme lång och i början kan man höra Jones prata. Under hela inspelningen kan man höra applåder blandat med gråt ifrån både barn och vuxna och hundar som skäller. Bakgrundsljudet försvinner sakta när personer dör en efter en.
They'll pay for this. They brought this upon us. And they'll pay for that. I leave that destiny to them. With a degree of dignity. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony. There's nothing to death. It's like Max said, it's just stepping over in another plane. Don't be this way.